Ekebot och jag vet vem som är skyldig. Det är han som duschade. Hej då, Ylva Hellen.
Vill du också bli radioagent och hjälpa till att lösa sopmysteriet tillsammans med mig, Ylva, i programmet Mysteriesöndag? Så lyssna på söndagar 10.33 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Han drog på allt han kunde. Wow. Ba. So what do you think, Jan?
P3 musikdokumentär om Toto. Världens kräddigaste, okräddigaste band. Ute nu.
Det finns ju inget band som är så utskällda som Toto. Det är för duktigt, det är för slikt.
They wish that we played worse than they should listen to people that play worse than we do.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
Här är Ekot. Vänsterpartiet KU-anmäler bistånds- och utrikeshandelsministern Benjamin Dosa för ministerstyre på grund av det indragna stödet till FN-organet UNRWA. Och så här säger partiets biståndspolitiska talesperson Lotta Jonsson Fornarve.
Ja, det har vi gjort därför att vi anser att ministern gjort sig skyldig till ministerstyre när UD tydligen har gått in och stoppat myndighetens sida för att skicka katastrofstöd till Gaza som man då ville göra, och att UD på det sättet lägger sig i myndighetens beslut. Det här är ju faktiskt ministerstyre och emot grundlagen.
Anmälan kommer efter att Benjamin Dosa medverkat i SVTs intervjuprogram 30 minuter. Där framkom att Sida i våras ville skicka 30 miljoner kronor till Gaza via UNRWA i humanitärt stöd. Men enligt loggar som SVT tagit del av så ska statssekreterare Diana Janse i sms försökt påverka hur Sida hanterat ärendet. Några dagar senare kom beskedet från Sida att inga pengar skulle betalas ut. Det är inga uppgifter som jag känner till, och det är också Sida som självständigt fattar sina egna beslut vad gäller UNRWA, sade Benjamin Dosa till SVT.
Han bör naturligtvis be om ursäkt för att han har agerat på det sätt som han har gjort, och han bör göra allt för att återuppta stödet till UNRWA.
Säger Lotta Jonsson Fornarve, Vänsterpartiet. Och Miljöpartiet kräver att biståndsminister Benjamin Dosa avgår. Men Vänsterpartiet vill i nuläget inte gå så långt. Ekot har sökt biståndsministern Benjamin Dosa för en kommentar. Och reporter i det här inslaget var Martin Nilsson. En 22-årig svensk åtalas i Danmark mot sitt nekande för att flera gånger rekryterat unga svenskar för att begå mord. Det här rapporterar danska medier. Enligt åtalet så har mannen vid 5 tillfällen lejt svenskar som blivit lovade stora summor. Bland annat åtalas mannen för att ha rekryterat de svenska tonårspojkar som tidigare år dömdes till fängelse för ett mordförsök riktat mot ett MC-gäng utanför Köpenhamn. I Georgien har ytterligare en lag antagits som enligt kritiker hotar demokratin och yttrandefriheten i landet. Den nya lagstiftningen skärper en redan existerande lag som kräver av icke-statliga medieorganisationer att registrera sig som utländska agenter. Det är enligt kritiker en variant av en rysk lag som används för att tysta kritiska röster. EUs utrikeschef Kaja Kallas beskrev i ett uttalande den nya lagen som ytterligare en aggressiv handling till för att begränsa friheten i Georgien och som innebär ännu ett hinder på landets väg mot EU. Det var Ekots nyheter med Annika Nordin.
Välkommen till Familjehemligheten i P4 med mig, Gunilla Nordlund. I ett skrynkligt kuvert i byrålådan hittar Ingrid ett fotografi.
Det var en bild på en flicka som var väldigt lik mig, men jag såg ju att det inte var jag. Och en bild på en man som jag aldrig hade sett förut.
När hon frågar sin mamma vem de är så ber hon sin dotter att sitta ner. Det är något hon måste berätta. Om ett val mellan en kärlek och ett barn.
Det går inte att sätta sig in i den situationen och beställa inför det valet.
Du lyssnar på Familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas. Du lyssnar på Familjehemligheten i P4.
Det här är, förstår du, det här är min mamma när hon var 17 år. Det här är när jag är 17 år. Och det här är min mormor när hon var 17 år. Det här är min mormors mor när hon var 17 år.
På samma uppslag.
Ja, det är roligt.
Vi är hemma hos Ingrid i hennes hus på en ö på östkusten.
Men det där är min mamma, hon var bara 17.
Hon är vacker.
Ja, hon var vacker, min mamma. Hon var känd för att vara väldigt välklädd och snygg. Hon var mån av sitt yttre.
Och visst är hon vacker, mamman på bilden. Inget skvallrar utåt om hemligheten hon bar på under hela sitt liv. Och som den här berättelsen handlar om.
Jag är uppväxt i ett gruvsamhälle i Västerbottens inland. Min mamma var hemmafru och min pappa jobbade. Som barn kunde man röra sig fritt ute i skog och mark. Och jag lekte ute jämt. Och det var kallt på vintrarna och sådär. Så att jag tycker att jag hade en väldigt lycklig uppväxt fram till jag var 10 år. Då dog min pappa helt plötsligt. Han fick en hjärnblödning. Och det här gjorde ju att hela min värld kastades omkull. Både för mig och min mamma. Jag hade ju inga syskon heller. Utan jag var enda barnet. Sen när pappa dog så var min mamma väldigt, väldigt ledsen. Och jag kom ihåg hur jag skulle vara den här duktiga flickan och trösta henne. Så när mamma grät så sa jag mamma, mamma. Klappa om henne och sa, det här, det kommer att ordna sig. Och mamma, hon lät mig trösta. Och jag fick bli vuxen alldeles för tidigt. Jag slutade leka med dockor och mamma började jobba efter ett år och jag skulle klara mig själv. Elda i pannan i källaren på vintern och laga mat själv och sådär. Så det kanske inte var så bra. Men i grunden hade jag en lycklig uppväxt. Jag var mycket hos morfar och mormor och sådär. Jag var ju ett efterlängtat barn. Och jag har förstått, jag minns väldigt lite av min pappa, men alla säger det att jag var hans ögonsten. Han älskade mig jättemycket. Och jag har ju saknat en pappa genom hela min uppväxt, kan jag säga. Det har varit jobbigt att se min mamma så ledsen och hon har aldrig kommit över min pappas död.
Mamman träffar en ny man och familjen flyttar. Men efter 2 år så tar förhållandet slut. Mor och dotter flyttar igen och Ingrid har hunnit fylla 16 när hon en dag går igenom en byrå i det nya huset.
Och en dag när jag letade efter någonting i någon låda så hittade jag ett stort brunt kuvert och jag hade nog sett det tidigare men inte brytt mig om det. Men jag öppnade kuvertet och i kuvertet låg det bilder på en väldigt stor bild på en man som jag aldrig hade sett. Och bilder på en flicka som hon var lik mig men det var ju inte jag. Så att jag gick genast ut till mamma och frågade, men vem är det här? Det är ju inte jag. Och då så sa min mamma att ja, det här skulle jag ha berättat för dig för länge sedan. Men du har en syster, en halvsyster. Jaha, och jag blev ju jätteförvånad. Var bor hon någonstans? Och varför har hon inte bott med oss? Alltså frågorna hopade sig och jag vill träffa henne.
Mamman berättar att hennes halvsyster är bortadopterad och har en ny familj som bestämmer. Så hon ringer för att fråga.
Så hon ringde och min mamma, jag kände inte igen henne riktigt när hon ringde. Hon fick något underdånigt i rösten och jaha, nej, jag förstår. Och ja, nej, ja, det var ju tråkigt. Så jag förstod att de ville inte att jag skulle träffa henne.
Hur gammal var du?
16 år var jag då.
Till E6 E20 i Göteborg efter Kallebäcksmotet om man åker i norrgående riktning. Det är ju 2 bilar som har krockat där och står i vänster körfält fortfarande. Vägassistans är på plats och man inväntar nu bärgning och sanering där på platsen. Ett körfält ska vara öppet förbi och det blir en hel del köer fortfarande i norrgående riktning. Det känns som att de har byggts på lite ytterligare sen senast jag pratade faktiskt. Så har du möjlighet att välja en annan väg kan det vara klokt. Det är alltså E6 E20 i Göteborg, det är efter Kallebäcksmotet i norrgående riktning. En olycka där i vänster körfält som gör att det är väldigt trög trafik just nu. Det är bara ett körfält som är öppet förbi, så det blir rejäla köer alltså.
I sin sång, det regnade, men bilderna blev bra, det var egendomligt ljus den dagen. Vi fyllde våra ögon med ljuset och tankarna på allt det nya i parken på våren med ligga för grönt på kastanjeblad som paraplyer. Jag älskar älskade dig då. Det gör jag nu.
Du lyssnar på Familjehemligheten i P4.
Och jag kommer ihåg att jag tänkte väldigt mycket på det här. Att jag måste få se henne åtminstone. Så jag var ju den här duktiga flickan som skolkade från skolan och lyftade till Umeå.
Själv?
Ja. Alltså, jättetokigt. Jag förstår inte hur jag kunde göra det. Men jag var så nyfiken på henne. Så jag kommer ihåg att det var februari och det var jättekallt och råkallt så där ute. Och jag tänkte, hur ska det här gå? Men det stannade en långtradare och jag hoppade in där.
Så din mamma visste ingenting?
Nej, mamma visste ingenting då. Och jag har aldrig berättat det för henne. Ja, inte. Hon vet inte om det. Nu, mamma lever ju inte längre, men hon fick aldrig reda på det här. Men jag hoppade av i Umeå i alla fall och letade mig fram till. Jag hade fått reda på att Kristina, då min syster, jag säger syster, fast hon är bara min halvsyster. Hon jobbade i en skoaffär i Umeå. Så att jag letade mig fram till den där affären och jag såg ju direkt, det där är min syster. Jag såg det redan genom skyltfönstret när jag kom. Hon var lång och smal, precis som jag, fast hon var ljusare och hon hade samma liksom, långa fingrar och så. Så jag tänkte, jag går in och låtsas titta på skor. och jag gick där och tittade på skor, men jag tjuvlyssnade på henne hela tiden när hon pratade med kunderna. Hon lät väldigt trevlig och glad, men jag tyckte ändå att hon hade något vemodigt i ögonen. Så efter ett tag så tänkte jag, nej, jag måste ju gå ut. Jag kan inte vara kvar här längre, för jag fick ju inte ta kontakt. Hur mycket jag än ville så fick jag inte. Och jag ville ju vara till lags. Jag var ju den här lydiga flickan som skulle göra som man blev tillsagd. Så jag gick ut på gatan igen och jag kom ihåg att jag kände mig så tom inombords och ledsen att jag inte fick ta kontakt. Och
det här att du inte fick ta kontakt, det berodde på att din mamma då hade sagt det?
Ja, det var Kristinas adoptivmamma som inte ville det. Så att jag ville ju inte stöta mig med henne.
Ingrid får bara se sin halvsyster på håll. Men nu berättar hennes mamma om vad det var som hände den där gången hennes syster adopterades bort. Ingrids mor växte upp under enkla förhållanden i Västerbottens inland. Föräldrarna hade ett litet jordbruk och familjen fick kämpa för att klara sig.
Det var ganska kärva villkor. Det var hårda vintrar och man fick jobba väldigt hårt. Morfar slet i skogen på vintern och mormor hon mjölkade kor och sådär. Så det var ganska tuffa förhållanden och man var religiös förstås. Och det färgade jag så mycket då. Så att hon nog lämnade ganska tidigt den här miljön och sökte sig till Stockholm och utbildade sig till tandsköterska. Det var väl inte så vanligt på den tiden. Men i alla fall, då, det här var ju under kriget och då så tjänstgjorde min mamma på en tandklinik inom försvaret. Då, för då var ju många låg ju inkallade där uppe i Boden. Och hon jobbade som tandsköterska där uppe och träffade då den här mannen som blev Kristinas pappa. Och det var ju tänkt att de skulle gifta sig. Alltså de förlovade sig och det var tänkt att de skulle gifta sig. Men så fick min mamma reda på att han hade varit otrogen. Och slog upp förlovningen. Och då visste inte hon att hon var med barn. Det kom fram senare. Men det var ju abort, det var ju inte tillåtet på den tiden. Annat än om det var fara för moderns liv och så vidare. Så hon jobbade ju då, fortsatte jobba till dess att det började synas på henne att hon var gravid. Då fick hon sparken. Alltså kvinnor på den tiden fick inte jobba när man var gravid. Och då blev det så svårt för henne att hon var ju tvungen att försörja sig. Vad ska hon göra? Så hon sökte sig hem igen till sin mamma. Men hon fick inte komma hem. Därför att det var så skamligt att bli gravid och inte vara gift. Så att hon blev portad från sitt eget hem, kan man säga. Endless sadness over you.
Bedragen och gravid och utan vare sig arbete eller bostad stod nu Ingrids 23-åriga mamma ensam i världen.
Så hon visste inte vad hon skulle ta sig till. Hon var ju tvungen att försörja sig. Och på den tiden så var det vanligt att man, antingen fanns det en så kallad mödrahem dit ogifta kvinnor fick ta sin tillflykt, eller också så kunde man jobba som någonting som heter obemärkt. Och obemärkt betyder osynlig. Och bara det tycker jag är... Ja, jag tycker det låter så hemskt. Då fick man anställning i en familj. Och man fick bo där och man fick äta där, mot att man tog hand om hela familjen i princip. Barn och städa och så istället. Så hon åkte till Stockholm igen då och fick anställningen som familj. Och fick bo där. Och så födde hon Kristina och... Jag har en ganska besvärlig förlossning. Men då tar min mormor henne till nåder, som det hette då. Så hon fick komma hem till den här stora bondgården där. Och vistas där, hämta krafter och så vidare. Så att hon fick bo där då. Så det var ju bra att hon fick komma till hem igen.
I mammans barndomshem kommer dottern Kristina till världen 1946. Och samtidigt får mamman kontakt med en man hon varit bekant med tidigare.
Och de börjar brevväxla med varandra. Och sen så småningom träffas de och de blir kära i varandra. Och så, ja. Och han vet ju om att Kristina finns. Och han har ingenting emot det. Tydligen då. Så att det var tydligt, skulle inte vara några problem tydligen. Utan de gifte sig och flyttade in hos hans svägerska på andra våningen i det huset. Men med tiden så blev han tydligen mer och mer avvokt inställd till Kristina. Och det var till slut blev det så att min pappa ställde ett ultimatum att du får välja mellan Kristina och mig. Och det måste jag vara. Ja, det går inte att sätta sig in i den situationen att bli ställd inför det valet. Idag skulle man kanske ha valt barnet, jag vet inte, men det skulle jag ha gjort.
Så din mamma valde då att adoptera bort?
Ja, det gjorde hon. Kristina var 3 år när hon adopterades bort. Så Kristina minns ju alltihop. När hon packade sin väska, en liten röd kartongväska med en docka i under ett ombyte. Och när hon gick upp för backen då och sa adjö till sin kompis där som var 15 år som brukade ta hand om henne. Hej då, Kleje. Nu ska jag flytta, sa hon när hon gick.
...1951, året efter att Kristina som 4-åring adopterades bort, föds Ingrid, ovetande om att hon har en halvsyster. Det kommer att ta nästan 40 år innan Ingrid och Kristina till slut får kontakt.
Då ringer telefonen och jag svarar och då säger en röst: hej, jag heter Kristina och jag är din halvsyster. Jag blev ju tyst. Och så, ja, hej. Jag tappade nog målföret lite grann. Och så Kristina fortsatte att berätta. Ja, jag vet ju att du finns och jag vet att min mamma finns och jag har tagit kontakt med din mamma. Jag ska komma till Stockholm och gå på kurs. Är du hemma då? Om en vecka eller vad det var för någonting, jag kommer inte ihåg exakt. Absolut, jag bodde i centrala stan. Och vi bestämde att vi skulle ses.
Och sen träffades ni?
Ja, det dröjde bara en vecka så hade vi bestämt att vi skulle ses. Så då visste vilken tid de skulle komma och så helt plötsligt ringer det på dörren. Och så precis ögonblicket innan jag ska öppna så tänker jag så här, undrar hur hon ser ut. Jag hinner bara tänka allting. Så öppnar jag dörren så står hon där.
lyssnar på Familjehemligheten i P4 med mig, Gunilla Nordlund.
Hon är jag känner ju igen henne från det hon var drygt 20. Det här är lite ljusare håret, ungefär samma längd som jag, och lite ljus och lite vemod i ögonen och händerna. Vi har väldigt lika händer, långa fingrar och sådär. Han ser allt det där när hon stod där.
Jag sökte upp henne på hennes adress. Jag var modig som gjorde det.
Kristina, Ingrids halvsyster.
Gick upp till henne och ringde på dörren. Och där stod hon. Min syster. Då. Sen minns jag gick ut och åt. Och pratade. Och pratade och pratade. Och det känns så bra att känna. Jag har en syster. För jag har alltid saknat syskon. Alla mina kompisar hade syskon. På 40-talet var det ju stora barnaskaror. Så jag fick en syster.
Du visste ju om hela tiden att du var adopterad.
Ja, jag minns ju när min mamma åkte iväg med mig och gav bort mig. Hon ville ju inte ha mig. Jag var ju inte ett önskat barn. Vad kallar man det på den tiden? En oäkting var jag.
Kristina var bara 3 år när hon adopterades bort. Men hon minns sin sista resa med sin biologiska mamma, ovetande om vad som väntade.
Vi åkte tåg. Och när vi kom ut från järnvägsstation så satt vi oss i en svart stor taxi och åkte till mina föräldrar. Och när vi kom dit så var de väldigt snälla, minns jag. De hade en hund, en stövare. Och den fick jag springa runt med, runt i rummen. Och sen minns jag, jag gick och la mig på kvällen. Och på morgon så var min mamma borta. Och kvar var jag med mamma och pappa.
Med dina nya föräldrar?
Ja. Och jag där, det frågade jag efter min mamma. Inte då när jag var liten, men när jag var vuxen då började jag fråga. Och det var sånt där man inte fick fråga om. Det var tabu. Min mamma, hon var arg och sa, det där pratar vi inte om. Du ska vara glad att vi tog hand om dig. Det är inte roligt att höra. Jag frågade ju mamma som sagt flera gånger om det här. Nej, det fick vi inte röra i. När mamma och pappa dog, då gick jag till pastors expedition och talade om vem jag var och ville veta mitt ursprung. Då fick jag reda på att jag hade en syster och min mamma bodde i Övik. Och min pappa är död, det vet jag, min riktiga pappa. Så en vacker dag på jobbet tog jag mod till mig i affärsmässig ton. Ringde upp min syster. Och sen ringde jag upp min mamma. Och min syster, hon visste ju om mig.
På bordet framför sig har Kristina ett vältummat fotoalbum från sina första år i livet. Innan hon adopterades bort som 4-åring.
Här var ju när jag kom till mamma och pappa. Det här är ju från den tiden. Och det är hemskt att min mamma blev bortskickad till Stockholm när hon var gravid. För det var ju en skam. Hon var inte gift. Det är hemskt. Och jag glömmer aldrig när jag väntade mitt första barn. Vi var i Italien då. Och när vi då kom hem, jag grina och jag skrek i förtvivlan. Jag ska aldrig lämna bort mitt barn. Det var hemskt och kom allt det här hemska tillbaka igen. Så jag var rädd om mina barn.
Vad sa din biologiska mamma då när du ringde henne? När dina föräldrar hade dött?
Hon var som en kall människa. Hon sa väl som ingenting. Jag trodde att jag skulle ha någon känsla för henne, men det hade jag absolut inte. Det var dött. Och jag vet att hennes man inte ville ha mig. Det berättade min mamma. Att hon fick välja mellan barnet eller mannen. Hur man kan ge bort ett barn, det kan jag aldrig förstå. Det går inte att förstå. Jag kommer aldrig förstå det.
Du lyssnar på Familjehemligheten i P4.
Och det sorgliga var ju att min mamma aldrig kunde ta till sig Kristina. Hon hade stoppat undan henne så mycket så att hon var ju med upp till Umeå flera gånger och hälsade på och så vidare. Men hon var väldigt som avstånds... Eller man kände att hon... omgav sig med någon sorts kom inte nära mig för mycket. Och Kristina ville ju ha så många svar. Varför adopterade du bort mig och så vidare? Och min mamma svarade inte.
Fastän ni ställde raka frågor.
Det hjälpte inte, hon svarade inte. Hon bara knäppte igen och tittade bort. Och man kände bara att avstängt. Inga mer frågor. Och det tror jag beror på dels att hon
Hon kunde aldrig sörja klart att min pappa hade dött. Och sen tror jag det här att adoptera bort Kristina, det har satt fullständigt outplånliga spår i henne. Och att då bara stoppa in det någonstans, det tror jag gör en väldigt... Hon gjorde sig själv väldigt illa, upplever jag. Tyvärr, jättetråkigt. För hon blev en bitter och ensam person på slutet av sitt liv.
När jag träffar dig nu så här, så du är ju verkligen inte bitter. Men har det här påverkat dig på något sätt?
Ja, det här är ganska hemskt att säga egentligen. Men det har påverkat mig på det sättet att jag har sagt så här att jag vill aldrig bli som min mamma. Och då menar jag bitter och avståndstagande och ensam. Jag och mitt yrkesval speglar säkert det också, att jag har jobbat med människor och jag har hela tiden strävat efter att inte bli... Min mamma var väldigt fördömande och jag strävar efter att inte vara fördömande. Jag vill vara öppen och social och inte bli bitter, vad jag än drabbas av. Jag vill inte bli som min mamma. Det är hemskt att säga, men så är det.
Men sen tänker jag, hon är ju en kvinna då som född på 20-talet.
Ja.
Och det var en helt annan tid, andra villkor. Ja.
Och det är ju svårt, det är ju alltid svårt när man själv uppväxt i en tid av... Jag menar, på tonårstiden när man... peace, love and understanding var förhärskande. Och det skulle vara fri kärlek och det var liksom en helt annan värld. Och jag protesterade, jag var lite modsbarn, så här, protesterade mot mycket. Och det är klart, det hade väl säkert med min dåliga relation till henne att göra. Så att det är väl alltid så generationer emellan att man har kanske svårt att sätta sig in i hur det faktiskt var i en tidigare generation. Men det har ju ökat min förståelse för det. Och jag kan liksom se på henne i ett annat ljus.
Så. Du är inte arg på henne?
Nej, jag kan inte vara arg, för det skulle förpesta för mycket, så att säga. Jag måste acceptera att det blev som det blev. Jag kunde inte göra någonting åt det då när jag som 16-åring förbjöds att träffa henne. Det kunde jag inte. Det var den tiden var på det sättet.
Du har lyssnat till Familjehemligheten i P4. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström. Och du vet väl att du kan hitta fler spännande avsnitt av Familjehemligheten i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Familjehemligheten.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Kvart i fem ekot. Spänningen mellan Donald Trump och Elon Musk växer. 30 mobiltelefonmaster längs E22 har utsatts för sabotage. Regeringen får underbetyg av väljarna på nästan alla områden. Och så får vi förstås en glimt från nationaldagsfirandet i kvart i fem ekot den 6 juni med Per Edberg i studion. Ja, ordkriget mellan USAs president Donald Trump och hans tidigare nära medarbetare Tesla-miljardären Elon Musk har trappats upp. Med direkt nu från Washington och med förmodligen lite lätt höjda ögonbryn vår korrespondent Gina Lindberg. Gina, det börjar bli lite svårt att hänga med i svängarna nu. Vad är det senaste?
Ja, det senaste är att det har varit medierapporter här i USA om ett eventuellt möte idag mellan Musk och Trump för att försöka lappa ihop relationen. Men Donald Trump säger nu att det kommer inte hända. Han kommer istället med nya attacker mot Elon Musk och säger att Musk har tappat förståndet. Så man kan väl konstatera att det här förhållandet mellan Trump och Musk är över och anklagelserna fullkomligt haglar från båda håll. Där Trump har kallat Musk för galen, han har hotat dra in alla statliga kontrakt för Musks bolag, kontrakt som är värda miljarder dollar. Och Elon Musk har anklagat Donald Trump för att ljuga. Han har också hävdat att Trump har kopplingar till sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Han har uppmanat till riksrätt mot Donald Trump. Så att det är ju en öppen fejd som pågår med höga insatser.
Kan du hjälpa oss att förstå vad det här bråket egentligen beror på?
Ja, det här har eskalerat snabbt. Så sent som förra veckan var Elon Musk fortfarande en av Trumps närmaste medarbetare. Och han har ju drivit igenom stora och omstridda nedskärningar. Men han avslutade sitt uppdrag för Trump för en vecka sedan och tackades av i ovala rummet. Och då var det lovord från Trumps sida. Han kallade Elon Musk för briljant. Men efter det har Musk gått ut offentligt med hård kritik mot Donald Trumps budget. Det här budgetförslaget som nu ligger i senaten för omröstning. Musk har sågat det förslaget totalt, säger att det kommer skada USA och öka budgetunderskottet. Och det har gjort Donald Trump minst sagt frustrerad.
Och att de här båda herrarna då är fullständigt i luven på varandra just nu, kan det få några konsekvenser tror du?
Ja, det här har ju varit en unik politisk relation. Världens rikaste man och en av världens mäktigaste män som tillsammans har varit ett ganska udda politiskt power couple med ömsesidig beundran för varandra. Och nu när den här relationen har övergått i smutskastning så kan det få ekonomiska och politiska konsekvenser. Elon Musk föreslår till exempel ett nytt politiskt parti i USA. Och han försöker också slå in en kil mellan vicepresidenten J.D. Vance och Donald Trump. Musk säger att J.D. Vance borde bli president. Och ekonomiskt kan det få betydelse om de här miljardkontrakten med Musks rymdföretag till exempel verkligen sägs upp. Så att det här väldigt offentliga och såriga uppbrottet som utspelas nu, det kan få konsekvenser framåt för amerikansk politik.
Direkt från Washington, Gina Lindberg. Sverige nu, ett 30-tal mobiltelefonmaster längs E22 har blivit utsatta för sabotage. Rapporter om de här sabotagen började komma för ungefär en månad sedan, säger Roger Gustafsson vid Post- och telestyrelsen.
Man har haft sönder teknisk utrustning och det är allvarligt med den här typen av incidenter. Men vi får se på polisens utredning hur stora problem det här har varit.
Ja, polisen utreder nu angreppen mot 30-talet telemaster, av vilka nästan samtliga står längs E22 mellan Kalmar och Norrköping. SVT har granskat sabotagen och beskriver att angriparna inte stulit något, men klipper sönder kablar och förstör säkringar vid masterna. Statliga Teracom, som äger kommunikationsmaster över hela landet, ser enligt SVT hur incidenter som de här har ökat kraftigt i antal under det senaste året. Kriminalkommissarie Håkan Wessung är chef för grova brott vid polisen i Kalmar och leder en grupp utredare som arbetar med fallen i Småland och Östergötland. Han säger att det ännu är för tidigt att spekulera om motiven bakom händelserna och är även i övrigt förtegen om utredningen i stort.
Det handlar om mobiltelefonmaster, det är vad jag kan säga i nuläget.
Den här kopplingen till E22, vad kan du säga om den?
Det har jag inga kommentarer om. För detaljer från förundersökningen brukar vi vara försiktiga med innan vi har hela bilden.
Reportrar Ekots Anders Wennersten och vid P4 Kalmar Erika Norberg. Idag firas högtiden Eid al-Adha av muslimer över hela världen. Men i Gaza råder ingen feststämning. De israeliska attackerna har fortsatt. Nödhjälpen kommer inte fram som den ska. Och det har utfärdats nya evakueringsordrar. Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent, är med. Kan du ge oss en bild av hur dagen har varit för människorna i Gaza?
Ja, den har präglats av intensiva attacker. Folke Gasa berättar att de vaknade till flyganfall och artilleribeskjutning. Särskilt intensivt har det varit i norra Gaza, och det kunde jag både höra och se när jag var för ett par timmar sedan där nära gränsen till Gaza, där man kunde höra dova dunsar från när bomber föll över Gaza och se rökpelare stiga upp. 35 människor har dödats sen gryningen enligt Gazas sjukhus. Nya evakueringsorder har utfärdats av den israeliska armén, särskilt i norra Gaza, som många familjer har idag igen tvingats lämna sina hem eller sina tält och fly.
Eid al-Adha brukar ju annars betraktas som en glädjehögtid. Hur hanterar folk det när den infaller mitt under brinnande krig? Vad säger folk?
Ja, de säger att det är en dag av sorg då man påminns om att det onormala livet de lever, om hur det var innan kriget, om det de hade. Mycket handlar kring barnen under Eid al-Adha, så som det är i alla högtider överallt i världen, där barn får presenter och muslimska barn brukar få pengar och nya kläder under Eid al-Adha. Vår medarbetare Bara Lafi pratade med 9-åriga Soad. Vi kan höra vad hon sa.
انا سعاد من قطاع غزه عمري 9 سنوات احنا مطمنين نخلص الحرب وانا مشتاق كل العلب بس الناس بتموت.
Ja, Soad berättar här att hon hoppas att kriget tar slut, och hon var extra ledsen över att hon inte fick någon ny klänning idag så som hon brukade få innan kriget. Och det är ju så att det är inte bara barnen som tycker att det här är smärtsamt, utan också föräldrarna som menar att berättar att det är så svårt som pappa eller mamma inte kunna ge barnen det de behöver. Vi kan höra vad fembarnsmamman Amna Mahmoud sa.
اليوم وانا ام وشايفه ابني بيطلب وبيتمنى اشياء بسيطه مثل باكيت بسكوت باكيت شيبسي وانا مش قادره ان انا البي له اياه.
Ja, Amna berättar här att det är så smärtsamt som mamma att inte kunna liksom köpa basala saker som gör barnen glada en sån dag, som en chipspåse eller kex eller någonting annat som kan bara ge dem lite glädje.
Och samtidigt har det kommit många larm om hunger och till och med svält i Gaza. Vad säger du? Hur akut är läget?
Ja, det är ju trots att världen har uppmanat Israel att öppna gränsövergångarna, låta mat komma in, så har det inte kommit tillräckligt med mat. Och FN, till exempel OCHA, samordningsorganet för humanitär hjälp, släppte en rapport igår där man som visar att 2700 barn under 5 år har akut undernäring. Bara under andra hälften av maj har man kunnat diagnostisera de här barnen. Så det är väldigt, väldigt allvarligt för både barn och andra svaga grupper.
Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Vänsterpartiet anmäler bistånds- och utrikeshandelsministern Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet för ministerstyre på grund av det indragna svenska stödet till FN-organet UNRWA. Anmälan kommer efter att det framkommit att Dosas statssekreterare i SMS försökt påverka hur Sida hanterat det här ärendet, uppger SVT. Miljöpartiet kräver att biståndsministern avgår. Ekot har sökt Benjamin Dosa för en kommentar, men utan framgång. En ny opinionsmätning visar att väljarna verkar vara rätt missnöjda med det jobb regeringen gör just nu. På nästan samtliga områden får regeringen dåliga omdömen. Med ett undantag, nämligen utrikes- och säkerhetspolitiken. Per-Ole Skog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
Och när det kommer till hur väljarna ser på utrikes- och säkerhetspolitik så är det här regeringens stora tillgång. Här är det fler som tycker att regeringen gör ett bra än ett dåligt jobb.
53% tycker att regeringen är bra på utrikes- och säkerhetspolitik. Men av dem är det bara 9% som tycker att regeringen gör ett mycket bra jobb.
Ja, även om det här då är regeringens bästa fråga så är det ljummet godkänt.
När det gäller den ekonomiska politiken tycker 46% att regeringen gör ett bra jobb. På samtliga andra områden, skola, vård, klimat, integration och brottsbekämpning, svarar en tydlig majoritet att regeringen gör ett dåligt jobb. Störst är missnöjet när det gäller sjukvård. Nästan 70% är missnöjda med regeringen.
Väljarna har en väldigt dyster bild över utvecklingen på flera av de här samhällsområdena. Att man är långt ifrån nöjd med hur regeringen hanterar dessa här utmaningar. Och det här får ju konsekvenser för regeringen som har det minst sagt kämpigt med sitt väljarstöd. Och det här är något man måste hantera för att vända i opinionen.
Reporter Johanna Sjövall. Idag firas nationaldagen runt om i Sverige. Vi ska direkt över nu till vår reporter Mattias Plejel som finns med på Skansen i Stockholm. Något av epicentrum för svenskt nationaldagsfirande, eller hur Mattias?
Ja, jo, det får man väl säga. Det är ju här väntar nu folk på att det ska braka loss på Solidenscenen där kungen och där Andreas Norlén ska tala, alltså riksdagens talman. Och kungafamiljen är också på väg, anländer i kortege med häst och vagn. Här på Skansen så ser man en del svenska flaggor, en del folkdräkter, men annars är det ganska lugnt här. Jag ser inte någon vidare jättemycket firande. Men ett gäng som har tagit sig hit i alla fall, det är Ingrid Angsén. Du har rest hit ifrån Halmstad, förstår jag.
Ja, det stämmer. Jag är egentligen uppe för att fira student, men så är vi kvar här över nationalfirandet och känner att det är trevligt att gå till Skansen.
Vad betyder nationaldagen för dig?
Ja, det betyder att den led idag och den har väl blivit ändå viktigare nu att vi håller lite grann på våra svenska traditioner och att Skansen är en vacker plats för både unga och gamla. Och här kan vi mötas.
Ja. Jag har också Felicia här som är då Ingrids bonusdotter, 29 år gammal. Vad tycker du om att, vad brukar du göra på nationaldagen?
Inte jättemycket. Det är en ledig dag. Det är härligt att vara fri från jobbet och göra vad man vill. Det är egentligen inga krav eller så, utan man hänger med kompisar eller tar det lugnt, hänger med familjen. Så att ja, och nu är vi här och superfint och ja, ska kolla lite på artisterna här som spelar i senare idag.
Så det är så. Men är det något särskilt du gör just på nationaldagen?
Det har väl inte blivit. Fri dag. Ja, det är okay. Inte så mycket mer än så.
Ingrid, vad gör du på nationaldagen? Har du någon särskild tradition?
Nej, vi har väl inte egentligen haft någon särskild tradition, men gärna fira tillsammans med familjen. Och som sagt, att i år så blev det ju lite extra att man kunde vara här på Skansen, som är verkligen så gamla traditioner, att det är Sverige. Ja. Så att det Och just det här att få uppleva både firande och att en bra konsert. Mm. Så att det ska bli en trevlig eftermiddag kväll.
Ja, just det.
Och kul att samla med familj och vänner och att det är lite blandade människor. Så att det är superkul.
Ja. Mm. Men du har också, för du har ju varit i Norge en del och firat 17 maj. Är det stor skillnad eller?
Väldigt stor skillnad. Där var det liksom pompa och ståt och man hissade flaggan och var uppklädd. Och det var ju lite på ett annat sätt. Så jag firat både i Sandefjord där jag bodde och i Oslo ett år. Så det är väldigt stor skillnad. Men här är lite mer lugnt om man
stor
säger så.
Stor skillnad och lite mer lugnt här alltså i Skansen som är alltså epicentrum för nationaldagen kanske vi kan säga. Tack så mycket hörni för att
tack
ni var med.
Hej hej. Ha det bra.
Tack själv. Ha det bra.
På detta en väderprognos. Götaland får imorgon först lokala skurar, sen uppehåll på de flesta håll utom i Skåne. Svealand molnigt med en del regn, södra Norrland mulet med en del regn och så blir det också i norra Norrland. Det var kvart i fem ekot.
P4 Live från Sweden Rock med Susanne och Dregen.
Fredag, nationaldag och Sweden Rock Festival är ett och samma paket. Grattis P4-lyssnare! Vi räcker över det här paketet till er här och nu och dryga 2 timmar framåt. Och varför då inte börja med de här Sverige älskade herrarna?
He killed our tribes. He killed our creed. He took our game for his own need. We fought him hard.
då gäller det återigen.